Vi fortsätter då i första Petrus brev, det första kapitlet. Och vi ska stanna inför oerhört kärnfulla och underbara versar. Vers 18 och 19. Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder, utan med Kristi dyrbara blod, som med blodet av ett lamm utan fel och lyte. Och vi ber Herre att du ska välsigna läsningen av ditt eget dyrbara, ofelbara, underbara ord på allas våra hjärtan de korta minuter vi nu har tillsammans. I Jesu namn. Amen. Visst är det intressant att Petrus börjar med ni vet ju. Den kristna tron ska alltså vara förankrad i kunskapen, i vetskapen om Guds son. Den ska känna till, den ska veta om vad som står, vad som finns i den rena läran. Och det är faktiskt så att på nytt födelse, att bli född på nytt, att få Guds ande, det för med sig en ny insikt. En ny kunskap, en ny vetskap. Eller ögonen öppnas för en ny kunskap. Ni vet ju. Och jag menar att det är den kunskapen som Jesus talar om i Lukas 10. Lukas 10 och 21. Jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka, men uppenbarat det för de olärda och små. Ja, Fader, detta var din goda vilja. Allt har min Fader överlämnat åt mig, och ingen vet vem sonen är utom Fadern, och ingen vet vem Fadern är utom sonen, och den som sonen vill uppenbara honom för. Så här ser vi alltså att den som sonen uppenbarar Fadern för vet vem Fadern är. Och det är ju naturligtvis en kunskap både om Fadern och sonen. Så därför, ni vet ju, för att vi har fått det uppenbarat för oss. Människan utan Guds ande, det som man kanske skulle kalla bara för den naturliga människan, då där man bara har sin mänsklighet att tillgå, har ingen möjlighet att se, förstå eller greppa det som hör till Guds ande. Och därför är talet om Gud, skaparen, skapelsen, människans synd och uppror, Guds helighet, Kristi kors och blod, tron och Guds rike, himlen och förtappelsen, allt sånt där är obegriplig dårskap för människan utan Guds ande. Och Paulus skriver faktiskt uttryckligen om detta i 1 Korintierbrevet 2 och 14. Den naturliga människan, eller den själiska människan, eller den opånyttfödda, eller den oandliga människan, tar inte emot det som tillhör Guds ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det. Kan inte. Eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Man kan naturligtvis ha en intellektuell, på något sätt, vetskap om det. Men man kan inte förstå det på ett djupare sätt. Men om församlingen kan Petrus skriva, ni vet ju. Jag hoppas att han kan skriva det också om dig. Du vet ju. Du vet ju vad det var som frälste dig. Du vet ju vart du är på väg. Du vet ju vilken nåd du har fått. Hur kunde Petrus ta för givet att församlingen visste? Jo, i Efesierbrevet 1 och 7 så får vi reda på hemligheten. I Kristus är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss. Med all vishet och insikt han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet. Så med pånyttfödelsen, med frälsningen följer vishet och insikt och vetskap. Därför skriver aposteln, ni vet ju. Vet ju, det där ju, det refererar faktiskt tillbaka till det tidigare sammanhanget. Så det handlar alltså inte om lära utan liv. Och det handlar heller inte om kunskap utan tillämpning. Nej, tvärtom, det handlar om motivering, djup motivering, stark motivering för ett heligt liv. Ni vet ju, och det här är ju, därför ska ni ju leva ett heligt liv. Så efter att ha talat om Guds fruktan som vi hörde tidigare och främlingskapet i världen som just motivation för heligt liv, så återvänder han nu till tanken som han tidigare snuddat vid, att de inte längre är okunniga. De vet ju, och det ska få konsekvenser. Okunnighet är inte längre okej som försvar. Gud har öppnat ögon och öron och hjärta, och ansvaret växer med ljuset. Ni vet ju. Och därför ska ni också ha kraft att leva heliga liv. Versens huvudtanke är ju att de troende har blivit friköpta med blod. Och även den här tanken ska placeras in i sammanhanget att Petrus är i full färd med att motivera och undervisa lärjungarna i ett heligt liv. Helt enkelt, Jesu blod, lammets blod, är den yttersta motivationen och dessutom den verksamma kraften bakom just ett renat, helgat och segrande liv i Kristus. Med andra ord, om Jesus har dött för mig, ja, då vill jag åtminstone leva för honom. Och vi skulle kunna ägna hur mycket tid som helst åt att studera lammets blod, men jag vill göra dig uppmärksam på att Jesu lidande, död och offer framställs av Petrus som en köpesumma, ett pris som har betalats. Ni har friköpts med ett pris. Och här används på engelska ordet propitiation. Och det betyder att en skuld är betald, att någons missnöje är tillfredsställt, att någons vrede är avvänd, blidkad och släckt. Och därför kan Petrus skriva, ni är köpta. Nej, Paulus kan skriva, ni är köpta och priset är betalt, i första Korintherbrevet 6 och 20. Så tanken är alltså att det exakta priset för alla troendes skuld är betald till sista öret. Det är faktiskt betalt med råge. Och vi får alltså veta, ni vet ju, vi får veta vilket pris vi har kostat Jesus. Vad han har betalt för att vi skulle gå fria. Och för att vi skulle kunna helgas, göras heliga genom Guds nåd och inte förgås under Guds vrede. Han har betalat oss. Han har betalat för våra liv. Han har köpt oss till Gud, till himlen, med sitt eget blod. Det dyrbaraste värde som någonsin existerat på jordens yta. Jesu blod. Och den största transaktion som någonsin har ägt rum har utförts för din och min skull. Och detta manifesterades på Golgata utanför Jerusalems stadsmur för 2000 år sedan. Där Jesus gav sitt liv på korset. Och det här köpet är naturligtvis i sig en enorm motivation till ett heligt liv. Till ett överlåtet liv. Att veta att vi inte tillhör oss själva. Att veta att vi inte har rätt att göra vad vi vill. utan faktiskt är skyldiga vår uppköpare i våra liv. Det är ju en viktig sanning som alltid behöver leva i våra tankar. Vi vet ju. Jesu blod är ett unikt blod. Det enda blodet som har oändligt värde i kraft av att Jesus både är Gud och människa. Det står till och med om Jesu blod som Guds blod, Apostlagärningarna 20 och 28. Ni ska vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. Jesu blod var Guds blod inkarnerat, förkroppsligat i Jesus. Jesu blod är det rena blodet, det syndfria blodet. Jesu liv var inte besudlat av synd, han var syndfri. Och livet finns i blodet. Jesus syndfrihet kan man säga gällde ända in i blodet. Det var blodet från ett fläckfritt lamm, säger Petrus. Och han kallar det för ett oförgängligt blod. Det betyder att det tillhör inte den förgängliga skapelsen, utan det har evighetsvärde. Det har en evig dimension, en evig natur. Det är ett oförstörbart offer. Ett oförstörbart blod som har burits fram för dig och mig som betalning på det himmelska altaret i evighetens himmel. Och evighetsdimensionen i lammets blod skymtar faktiskt fram i Uppenbarelseboken 13 och 8. Där det står om livets bok som tillhör lammet som är slaktat från världens grundläggning. Lammets blod av evighet. Man skulle också kunna kalla Jesu blod för det ropande blodet. I första Mosebok 4 så läser vi om brodermordet, det första brodermordet, och hur Abels blod, Abel blev ju mördad av Kain. Det är en symbol för den syndfulla mänskligheten och hur allt oskyldigt blod ropar om blodskuld, hämnd och straff och gottgörelse. Abels blod som ropar. Men lyssna då vad Hebreerbrevets författare skriver om Jesu blod. I 12 och 24. Ni har kommit till det nya förbundets medlare, Jesus, och till det bestänkelseblod som ropar starkare än Abels blod. Det här är oerhört mäktiga saker. Jesu blod överröstar ropet om straff för syndare. Och det basunerar ut försoning, förlåtelse och frälsning för Guds folk. Ett blod som ropar högre än straffets blod. Det är också ett renande blod. Jesu blod har en renande kraft. I Hebreerbrevet så läser vi om att så renas enligt lagen nästan allt med blod. Och utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse. Så förlåtelse kallas för rening, och Jesu blod är det renande blodet. Det är också det förlösande blodet som löser oss. Petrus talar om att vi har blivit friköpta från förgängelse och meningslöst liv. Vi sjunger ju, det finns underbar förlossning i det blod som göts en gång. Det finns glädje bortom graven och en framtid full av sång. Hebreerbrevet som vi nämnde tidigare talar om bestänkelseblodet. Och det går ju tillbaka till det att man stänkte blodet på altaret i gamla förbundets tabernakel och tempel. Och det är precis vad som sker när en människa kommer till tro och blir frälst. Den helige ande så att säga applicerar eller tillämpar Kristi dyrbara blod på den enskilde. Hon liksom bestänks med kraften i Jesu blod och försonas och renas och tas in under Guds beskydd. Och tänk, han har öppnat pärleporten så att jag kan komma in. Genom blodet har han frälst mig och bevarat mig som sin. Och precis som judafolket den sista natten i Egypten fick befallning om att bestryka dörrposterna med blodet från ett lamm för att fördärvaren skulle gå förbi och för att de skulle komma ut ur fångenskap, ut i frihet, så skyddas vi från fördärvet och fördärvaren och vi går från fångenskapen i synden ut i frihet. Allt detta genom lammets blod. Vi skulle också kunna nämna till sist att Johannes ser in i himlen och han får se ett lamm som såg ut att ha blivit slaktat, Uppenbarelseboken 5 och 6. Och han får också höra om att Kristus har älskat församlingen och friköpt den från dess synder genom sitt blod, Uppenbarelseboken 1 och 5. Och när grunden för de troendes seger ropas ut genom himlen så lyder orden så här. Det blir en underbar avslutning på vår bibeltimme idag. De övervann djävulen, den gamle ormen, i kraft av lammets blod och i kraft av sitt vittnesbördsord. De kunde vittna om lammets blod som hade utgjutits för dem och friköpt dem ifrån synden. Så vi tackar Gud. Vi vet ju att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som vi blev friköpta från det meningslösa liv vi ärvt från våra fäder. Vi har blivit friköpta. Vi har blivit frälsta med Kristi dyrbara blod. Med blodet av ett lamm utan fel och lyte. Amen.